CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag är ju kvinna och jag tycker att jag har dragit högsta vinsten. Alltså om att råka bli tafsad på är det största problemet en människa har, då har man ju inga problem. Det är bra att se döda människor till vardags för att komma ihåg att inte gnabbas för mycket om skitsaker. Jag har lite svårt för att se pappor med nyfödda i princip. Ofta så möter man ju människor som säger att det vore skönt om man bara kunde stänga av telefonerna en gång i veckan. Men de gör ju aldrig det. Och just det här att helt stänga av alla datorer, telefoner och sånt, det är ju rätt... Alltså idag är det ganska stort. Jag är ju telefon liksom, inte 24-6, men, eller 24-7, men 24-6. Om man tror på patriarkatet så är jag lite skeptisk till om man verkligen är feminist. Då är man ju någonting annat. Omskärelsen släpper man, det är den man släpper liksom sist av allt. Den är, ja, det är liksom förbundet. Hatbrott eller dumhet, ibland är det ju bara liksom någon som är lite dum. Om någon säger att du har vackra ögon, men ta det, bli glad. Om någon säger att du har en snygg häck, det är också bra. Det är väl inte dåligt. Man ska vara snäll mot folk och ta hand om dem om de behöver lite hjälp, men inte för mycket.
Hon är formgivaren som blev journalist, men som nu ägnar sig åt judiska begravningar. Anna Nachman har inte mycket till övers för konsensuskultur. Istället formar hon en egen variant av feminism. Och hon undrar varför vi inte behandlar äldre människor med mer respekt. Men vad svarar hon på frågan om det är okej att ha positiva fördomar om judar? Anna Nachman, chef för begravningsverksamheten på Judiska församlingen i Stockholm. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Hur är det att ha dödsfall, sorg och begravningar som heltidsjobb?
Det är spännande. Det är ett väldigt bra sätt att komma ihåg att man är dödlig. Jag kan säga att jag tror jag har blivit både ödmjukare och lite snällare och... lite gladare sen jag fick det här jobbet. Jag har jobbat med det här i, det är väl femte året. Det är bra att se döda människor till vardags för att komma ihåg att inte gnabbas för mycket om skitsaker.
Men blir du inte ledsen av all daglig kontakt med död och döda?
Nej, det blir jag inte. Jag, vad ska jag säga, det där... Man måste veta vem sorgen är. Jag är inte där för att sörja. Jag är ju där för att hjälpa dem som sörjer. Det är inte min sorg. Alltså jag kan bli rörd och berörd under begravningen eller när jag träffar en familj där någon älskad just har dött. Men jag kan absolut fälla en tår eller flera på en begravning. Men jag är inte ledsen. Och sen är det ju så också att jag begraver ju vänner också. Jag har begravt många som var både äldre och yngre som jag har känt. Och det som är kanske en yrkesskada, det är att den där chocken man får när man hör att någon dör, som man känner, det går över väldigt snabbt. Det tar ett par sekunder och tänka, wow, oj, dog han? Han är ju bara 45. Men sen i nästa sekund så tänker jag, okej, var är kroppen? Ja, men då kommer vi och hämtar, och så sätter hjärnan igång att planera för begravning. Och eftersom vi då gör begravningar väldigt fort, kanske redan dagen därpå, så finns det ju ingen, det finns ingen tid att förlora. Det är väldigt mycket praktikaliteter som ska lösas liksom den närmaste halvtimmen för att det ska bli en begravning nästa dag.
Vi ska återkomma till vad som präglar judiska begravningsritualer och synen på liv och död. Men först vill jag fråga hur Purim-firandet var förra veckan.
Det var kul. Det var, Purim tycker jag är den roligaste högtiden. För att ja, alla är glada, folk klär ut sig, barn och vuxna sitter tillsammans, man äter, man dricker, man väsnas, man lyssnar på ett tåravsnitt, Esters bok. Och så väsnas man lite och har allmänt kul.
Man har ju hört om en del judiska högtider, men Purim hade inte jag koll på, men ordet betyder alltså lott, har jag förstått. Mm. Och det bygger på historien om försten Haman som planerade...
Haman.
Som planerade att utrota judarna i det persiska riket. Och det sägs att han tänkte dra lott om vilken dag det här skulle ske. Och vid den här Purimfesten då, som du säger, så läser man ur Esters bok i synagogan. Och när Hamans namn läses upp, då gäller det att... Det, han är så hemsk, eller hur? Så att det ska man, då skränar alla barn och skallrar.
Man ska överrösta hans namn.
Men sen är det mat och dryck och sånt där.
Precis. Det är alltid mat och dryck i och för sig. Utom på utom en gång om året. Men det är alltid mat och dryck. Men det är...
Men det här var kul, att så att säga, trots att historien, bakgrunden är som vanligt, jag får säga, tragisk och smärtsam.
Ja, och dramatisk, ska man säga.
Judarna har ju alltså en mängd ritualer och fester. Och vad betyder de här festerna för er, som Purim och de andra?
Nej, men det är ju just det här att man får vara tillsammans. Man drar ihop ett gäng och har kul ihop. Skriker och pratar och väsnas och äter. Ett tillfälle att ses.
Ni är bra på att festa alltså?
Vi är ganska bra på att festa, ja. Vi festar ju... Alltså skillnaden på ett judiskt festande, ett svenskt festande, svenskt icke-judiskt festande, det är att vi är dåliga på att dricka. Det dricks lite, men det sjungs mycket och det pratas mycket och stojas mycket. Och så äts det väldigt mycket.
Anna Nachman, jag har tänkt att den här intervjun ska beröra det som brukar benämnas judiskt liv i Sverige. Vad handlar det om? Vilka svårigheter kan det finnas för judar som vill leva ut sin kultur? Men jag tänker också vidga perspektivet ordentligt och hinna med lite grann om svensk mentalitet i allmänhet. Olika varianter av feminism, hur antisemitism i Sverige verkar och ser ut, hur vi ser på varandra i Sverige. Eller kanske hur vi låter bli att se på varandra. Och hur integrationen skulle kunna bli bättre. Du hade ett annat efternamn för några år sedan. Då var du känd som kolumnisten Anna Ekelund. Du skrev kolumner i Aftonbladet. Hur många år var det där?
Jag började väl 2005. Jag skrev väl till 2010, 11, något sånt. Jag var där i två omgångar med någon paus i mitten. Ja, några år.
Jag kommer ihåg att jag tänkte att du tog ut svängarna i dina texter. Du följde inte de här breda strömningarna särskilt väl. Inte minst i frågor som rör jämställdhet, familjepolitik och statens roll. Vad var den röda tråden i dina texter i Aftonbladet? Fanns det en sån?
Oj, du ställer svåra frågor. Jag försökte väl tänka så självständigt jag kunde. Jag har nog alltid försökt att vara självständig. Inte sitta i knät på något och behöva tycka på ett speciellt sätt. Ibland så anklagas jag för att alltid vara käringen mot strömmen och alltid ta liksom en ståndpunkt som ingen annan har. Men jag gör det inte för att jävlas, utan jag tror ju på det jag skriver.
En text som du skrev hade rubriken "Jag vill kräkas på alla lattepappor".
Ja.
Det är länge sedan nu, oktober 2005 tror jag var. Mm. Du skrev så att du mådde illa när du såg nyblivna pappor med sina spädbarn på café runt om i Stockholm. Var är mammorna? Vad uträttar de som är så viktigt att de lämnar sina nyfödda? Var det här en känsla och en åsikt som verkligen kom inifrån dig och som du ville föra ut?
Det ska jag nog säga. Jag tror att jag är likadan fortfarande. Jag tror jag bad om ursäkt i den där texten, för att jag kände mig lite som en... Som en gammal tant. Som, alltså man fick ju inte tycka så då heller, och särskilt inte nu. Men jag har lite svårt för att se pappor med nyfödda i princip.
Varför har du det då?
Jag vet inte, de ska inte vara där. De ska vara hos en mamma eller en tutte. Eller, och jag vet att inte alla mammor ammar och så vidare. Men som, alltså, jag kanske pratar som... Jag pratar såklart utifrån mig själv. Men jag skulle inte släppa mitt barn så där lättvindigt när det är helt nytt. Jag har en idé om att när barnet föds så ska man ju gå och bära på det tills det börjar klara sig självt. Så att de tre första månaderna så tror jag inte att jag släppt liksom någon av mina.
I den här Jag vill kräkas på alla lattepappor så skrev du så här, att du tyckte att pappor som vårdar spädbarn är onaturligt. Men sen la du till så här, samtidigt så finns det ingenting som säger att naturlighet är eftersträvansvärt. Jag kommer säkert att vänja mig.
Jag har fortfarande inte riktigt vant mig faktiskt. Jag tycker det är... Ja.
En annan kolumn som du skrev för 3 år senare. Jag vill ha ett barn med Downs syndrom. Mm. En liten pojke eller flicka med knubbiga små fingrar, sneda, pliriga ögon, spikrakt hår och stor, rund tunga som vill slicka på allt. Hur blev reaktionerna på den?
Det blev rätt mycket reaktioner. Mycket positiva reaktioner från föräldrar som har barn med olika diagnoser eller med Downs syndrom. Och mycket ilska också. Jag minns en kille som hade en kusin med Downs syndrom som han tyckte så fruktansvärt synd om. Så att han var jättearg. Han tyckte att man får liksom inte tycka att de ska finnas. Och då tänkte jag att då menar han ju någonstans att han tycker ju inte att hans kusin ska existera. Och det är möjligt att folk tycker att det är bättre att alla är likadana och ingen faller utanför normen. Men för mig handlar det ju inte om Downs syndrom. Det handlar om att ha barn som inte är som de flesta andra barn. Att det ger ju samhället någonting. Det ger en extra dimension. Att inte alla är lika. Det är egentligen det handlar om. Men det var lite ilsket. Det finns människor som tycker att det är liksom nästan en dödssynd att sätta barn till världen som inte är helt... helt friska och fina. Och just att säga att jag vill ha ett barn. Alltså jag skrev ju också det i den texten, att jag vill ju ha ett barn. Alltså med, alltså vad det nu vara månde som det här barnet har med sig in i livet. Och är det Downs syndrom, då vill jag ha ett barn med Downs syndrom. Är de blinda, tydligen ett blindt barn jag vill ha. Det är liksom inte, man tar det man får.
Men när du la till det här med sneda ögon och knubbiga fingrar och en rund tunga, då var det väl inte bara den här allmänna synen på att livet inte kan vara perfekt planerat, utan du ville åstadkomma någonting.
Ja, men det är klart att jag måste ju vara lite edgy. Det måste man ju vara när man skriver, annars är man ju tråkig att läsa.
Njöt du av reaktionerna när det blev liv efter dina...
Ja, men det tror jag att varje människa som skriver och som skriver som har, alltså, den uppgiften att skriva så att det märks och känns, blir ju glad när man får reaktioner. Och det spelar ingen roll om det är positiva eller negativa. Men det är ju, jag menar, det är perfekt när man får både och. Reaktioner som är både glada och arga, då har man ju lyckats med sin text. Min idé är ju ofta att läs texten, bli glad, bli arg, tänk efter, tänk vidare. Tanken är att vi ska fundera på det vi har läst. Så är det ju med en bra bok också. Om jag läser en bok och sen inte minns vad jag har läst, eller om jag ser en film och inte minns hur den var, då var det ju bara ett tidsfördriv medan jag liksom läste och tittade. Men en bra text ska du ha kvar i huvudet och gå liksom fnula på.
Men du slutade skriva kolumner på Aftonbladet. Hur gick det till?
Ja, men första omgången, det sades mig, jag vet ju inte detta, men det sades mig att det var så här, damer på Aftonbladet som tyckte att jag hade fel åsikter. Och det var det här, det som människor tycker är antifeministiskt, som jag tycker är feministiskt. Som det påstås att det var det som gjorde att jag inte fick fortsätta. Jag vet inte, men det kan ha varit så. Och i andra omgången...
Så du blev ombedd att sluta helt enkelt?
Jag blev ombedd att sluta, men det är klart att alla såna där jobb tar ju slut. Man byter ut krönikören mot andra. Och sen andra gången, ja, för sen fick jag ju jobbet igen då. Och när jag slutade den gången, då var det lite mer sådär att jag slutade innan det ens var tänkt att jag skulle sluta. Jag tror att det var, jag fick fakturera för två kolumner som jag aldrig skrev. Och det, där vet jag inte heller vad det var, men det fanns ett rykte om att jag hade på den tiden hade en privat blogg, och där hade jag vid något tillfälle gjort en sån här lika som bär, där jag hade satt Jimmy Åkesson på ena sidan och Jan Helin, gamla chefredaktören för Aftonbladet, på andra, för att de var väldigt, alltså de klädde sig likadant och de hade likadana glasögon och likadana frisyrer. Det var bara ett skämt, men det sägs att det där, ja, kunde ligga till grund för att jag skulle få sluta igen då.
Okej, men någon sån här säkert besked om varför man får sluta, det får man inte, utan
Nej, just i den vevan, jag vet faktiskt inte vad det var. Det var någonting som gjorde att jag fick sluta, för jag vet att jag blev liksom inte inbjuden på krönikörsmiddagen de har varje år och sådär, trots att jag fortfarande skrev. Jag fick liksom gå ut lite grann bakvägen. Och jag har aldrig riktigt petat i vad det där var. Men ja, det finns väl ingenting. Jag blir inte lyckligare av att veta varför. Men om någon kan berätta, så visst, absolut. Om det finns något snaskigt så är det väl roligt.
Jag hittade i alla fall några kolumner. De är ju inte raderade i alla fall.
Nej, så mycket. Så fel hade jag ju inte gjort.
Du har föräldrar som är från Polen. Du är född i Sverige, i Malmö. Men började inte tala svenska förrän du var 6 år gammal. Varför var det så?
Det var ju så att mina föräldrar hade kommit till Sverige. De pratade polska med varandra. Så det fanns ju ingen... Och så var jag var ju hemma med min mamma. Gick inte på förskola, dagis eller vad det heter.
Det är väl förklaringen då till att du inte var svensktalande som litet barn?
Ja, precis. Jag var ju hemma med mamma och hon pratade polska med mig och hon pratade polska med pappa. Och de hade inte lärt sig tillräckligt bra svenska. Så de tyckte någonstans, och jag vet att det här är ju tidigt 70-tal. Då var det inte riktigt, alltså då var det gängse att man inte pratade sitt modersmål med barnen, utan de skulle genast lära sig svenska. Det fanns en idé om att man skulle lära sig sitt, ja, svenska sämre om man först pratade sitt modersmål. Det tror jag man har gått ifrån idag. Men då var jag lite annorlunda redan då, i och med att jag bara pratade polska först.
Men det var väl också brist på daghemsplatser?
Nej, jag tror mina föräldrar inte ens fattade att man skulle ha barn på dagis.
Okay.
Det var, de är ju liksom uppvuxna i Polen, och där... Ja, kunde man ta hand om sitt barn så gjorde man det. Det var ju så att mina föräldrar jobbade i för sig och slängde mig liksom till varandra. Pappa jobbar natt, mamma jobbar dag, och så ja, hjälptes man åt och var med mig. Men jag tror att de var liksom inte inne i systemet, de visste ju inte.
Du nämnde då att du var, när du sen kom till skolan, du var annorlunda. Och du talade alltså ingen bra svenska när du...
Nej, precis. I första klass pratade jag nog ganska dålig svenska. Men sen blev jag ju bättre. Så jag vet att jag kommer ihåg att jag i tredje klass så pratade jag ju. Jag skrev och pratade lika bra eller bättre än liksom de svenska barnen. Det blev en grej att lära sig svenska så där extra bra.
Hur var uppväxten, tycker du, under de här formativa åren, som det brukar heta?
Jag var väldigt ensam. Jag hade inga vänner. Det var, alltså på den tiden så var det ju väldigt mycket svenskar och få invandrare. Så att det var ju bara jag som kom någon annanstans ifrån, eller mina föräldrar, men jag.
Det här är alltså i Malmö, Kirseberg?
Nej, sen flyttade mina föräldrar ut på landet.
Ja.
Utanför Eslöv. Och där var det var en massa svenskar och så mina föräldrar. Så att jag hade inga kompisar. Jag hade en vän som bara vågade vara vän med mig efter skoltid. En tjej som bodde på samma gata. Men i skolan så låtsades hon inte som att vi var vänner. För att barn aktar sig ju lite för det som är annorlunda. Man kan ju...
Hur kändes det för dig? Att du var okej när ingen såg att...
Jag tror inte att jag... Det slog mig inte förrän senare att det faktiskt hade varit så. Utan som barn och som ny då och inte svensktalande, så är ju saker som de är. Jag tänkte nog inte särskilt mycket på det då. Efteråt så slog det mig att, men vänta, hon vill inte hälsa i skolan. Men det var inget som, det bara var så. Jag var ensam på rasterna och sådär. Men det var ingenting som jag egentligen mådde dåligt av där och då. Utan jag var ju ensam där och jag var ju ensam hemma. Sen fick jag en lilla syster och så när jag lärde mig svenska så lärde jag henne svenska och så vidare. Och så småningom fick jag kompisar. Men det tog lite tid.
Mm.
Tid att tänka. För jag gick liksom och funderade mycket.
Hur gammal var du när du märkte att du är judinna och att det är något speciellt?
Alltså det judiska... Jag har vetat om det, men jag har inte brytt mig om det. Jag har ju en pappa som är katolik. Så jag är egentligen... Jag gick ju i kyrkan för att farmor tyckte att det katolska var det viktiga. Så att min judiskhet har jag ju inte levt ut. Alltså jag sa ju nej till all religion när jag växte upp. När jag blev tonåring så revolterade jag. Och tyckte att Gud var bara trams. Samtidigt så har jag alltid liksom haft en gudstro. Och sen har jag inte... Jag har haft min privata gudstro och sen så var det egentligen, alltså jag har ju liksom gjort så här, jag har liksom inte käkat fläsk och jag har min äldsta son är omskuren, men jag har inte liksom, vad ska man säga, simmat in i det judiska förrän jag träffade min man för, vad är det, 10 år sedan, och han lite grann han köpte över mig och förklarade liksom varför han tyckte att det här ortodoxa judiska var spännande. Och han är bra på att sälja in det där. Så att vi pratade mycket om det där i början. Alltså, för jag tänker så här, att vi pratade mycket om form och innehåll. Vad är viktigast? Är det formen eller är det innehållet? Och som, alltså, att leva ortodoxt judiskt, det innebär ju till exempel att man håller shabbat. Alltså att varje fredag kväll när solen går ner, då stänger man av telefonen, maten är färdiglagad för hela helgen. Och man, liksom, man går egentligen ingenstans mer än till synagogan och bara är med sin familj och med de vänner som man bjuder in till lunch och sådär och kvällsmat. Och just det här att helt stänga av alla datorer, telefoner och sånt, det är ju rätt... Alltså idag är det ganska stort. Jag är ju telefon liksom, inte 24-6, men, eller 24-7, men 24-6.
Är det judiskt det? 24-6?
Ja, men det blir ju så. Därför att på fredag då är det stänga av. Ta inga samtal. Alltså jorden kan ju rämna utan att jag vet om det. För det får jag ju kolla nästa dag.
Jaha, är datorn också avstängd?
Allt, iPaden och allt.
Ingen Bluetooth?
Ingen Bluetooth, ingenting. Så allting är avstängt. Och det är rätt härligt. Men just det här med liksom form och innehåll. Alltså det är väldigt mycket form när det gäller de ortodoxa vad ska man säga, levnadsreglerna. Vad man får äta och inte får äta. När man har på telefon, när man inte har. Och jag tyckte att det var lite tramsigt. För att vara innehållet. Alltså tron och sådär. Men sen insåg jag någonstans att så länge du inte har en form så har du ju ingenstans att ha innehållet. Du fyller ju liksom formen med innehåll. Och ofta så möter man ju människor som säger det vore skönt om man bara kunde stänga av telefonerna en gång i veckan. Men de gör ju aldrig det. Det är bara en sån här tanke om att det vore nog nyttigt. Men i och med att vi håller formen, ibland tycker man det är skittråkigt. Alltså, man vill se en bra film på tv en fredag kväll och så gör vi inte det. Det är ju störigt. Men
är det tillåtet att spela in den där under shabbat? Eller,
och nej, alltså vi lever ju i moderna tider. Det går säkert att hitta på nätet sen liksom, det man vill se. Mm. Så vi är inte så bundna vid sådana tider. Men
du gillar verkligen formen i de här ritualerna,
alltså,
och reglerna?
Jag hatade ju sånt när jag var liten. Jag ville ju vara helt så här formlös. Gå och lägga mig när jag ville. Gå upp när jag ville. Så var jag,
och så blev
jag
du formgivare. Det var ju konstigt
formgivare.
Att du gick på Beckmans...
Ja. Jag blev produktformgivare. Men jag jag gillar det där, att saker och ting får en form.
Mm.
På fredag gör man så, på lördag gör man så och så vidare. Jag trodde inte att jag skulle tycka om det där. Rutinerna, det är väldigt mycket rutinerna. Mm. Det är alltid samma.
Man kan ju, vad jag förstår, leva judiskt liv på många olika sätt. Och du och din man lever ortodoxt då, det vill säga med fler regler och lite strängare regler då, än mera, inte vet jag, heter det liberala judar eller vad heter det?
Ja, det kan man väl kalla dem. Ja.
Men oavsett var man befinner sig på de här olika varianterna på judiskheten, så verkar den judiska identiteten vara oerhört stark för väldigt många judar.
Mm. Och det kan viktig om inget annat. Kanske inte alltid stark, men viktig.
Ja, okej, viktig då. Och det kan ju förstås ha att göra med att judar har varit utsatta väldigt mycket för förföljelse, diskriminering, hur länge som helst. Eller finns det andra skäl till att det judiska är så viktigt?
Det finns ju såklart, det finns en gemenskap i att vara i minoritet. Man håller ihop, så är det med alla minoriteter tror jag, att man håller ihop mot det här majoritetssamhället. Och man värnar ju också om sitt. Att man vill behålla sina ritualer och sina, man vill få göra som man vill.
Alltså det är minoritetsaspekten då.
Ja,
betyder det att man uppfattar sin grupp och sina vanor som på något vis hotade? Alltså att det är en hotsituation som måste...
Ja, absolut. Det finns ju en hotsituation. Det finns ju till exempel det här med omskärelsen som är viktig med det judiska. Den är ju lite under debatt hela tiden. Oftare och oftare så ifrågasätter människor varför man omskär sina nyfödda söner.
Mm.
Och det är ju en väldigt viktig grej. Mycket kan man släppa på, men det här släpper judar väldigt sällan på.
Ja, jag har till och med hört judiska personer säga så här att om det skulle bli förbjudet att omskära barn så måste alla judar flytta från Sverige. Håller du med om det? Är det så?
Ja, det där finns. Det är många som tycker så.
Att, ja, men vad anser du?
Alltså jag skulle säga så att vi skulle nog inte låta bli att omskära, utan då får man ju liksom bo i Israel ett år eller någonting, lösa det på det sättet. Absolut. Det går inte, det där går inte att förbjuda bort. Vissa saker är ju jätteviktiga, en grundbult, och detta är ju det. Men idag så uppfattas man ju som spritt språngande om man tycker att det är okej att omskära sina barn.
Ja, det finns en kritiska röster som menar att omskärelse av små barn är ett brott mot barnets kroppsliga integritet.
Mm. Och så ser det ut idag. Att man, alltså jag har ju sett alltså, helt seriösa trådar i olika forum där folk knappt vågar byta blöjor på sina barn för att barnet har inte gett sitt tillstånd. Så det är ju den andra sidan av det. Att barnet ska verkligen säga ja eller nej till om det vill någonting.
Mm. Men du, den här traditionen är ju otroligt stark uppenbarligen. Men skulle det kunna vara så att den som andra traditioner kan komma att förändras till någonting annat som en följd av alla de krav som finns på att det här ska upphöra?
Nej, jag tror att så länge det är ett krav utifrån så kommer den inte att upphöra eller förändras. Däremot så tror jag att... om det skulle vara en förändring som kommer inifrån gruppen så är det mycket möjligt att den faktiskt förändras. Så att förändras, ja, men alltså, ju mer man just pressar utifrån och vill förbjuda och så, desto mer hårdnackad blir den här minoriteten och tycker att låt oss göra som vi alltid har gjort.
Mm. Jag vet att i USA finns det en liten rörelse inom judendomen som tycker att det finns anledning att transformera den här traditionen och faktiskt ha mer någon slags symbolisk rit istället för att verkligen skära bort.
Med betoning på liten rörelse. Den är inte den är inte stark alls.
Nej, men
det här är ju alltså just omskärelsen, det är ju någonting som alltså människor som inte håller kosher, som knappt firar högtiden och definitivt inte firar shabbat, de omskär ändå sina söner. Du kan vara i princip hur sekulär jude som helst, men omskärelsen släpper man, det är den man släpper liksom sist av allt. Den är det är liksom förbundet.
Men du, argumentet, försvaret är väl oftast religiöst och inte kulturellt, även om det går
kulturellt,
ihop kanske.
Kulturellt skulle jag säga. Ja. Mer kulturellt än religiöst.
Men religionsfrihet är ju en av de mest grundläggande demokratiska principerna som vi har i Sverige. Hur är det har barnen religionsfrihet om deras religiösa tillhörighet skärs in i kroppen innan de kan tala?
Alltså jag ser inte det som en... Alltså, vi backar bandet. Judendomen är ingen religion. Det är ju mer ett folk, en stam, en kultur.
Det här är ju det som gör det lite svårt med det judiska. För det finns, men visst är det en religion också. Det finns en religion och det finns en etnicitet.
Det finns en idé med en gud och en tro på att det finns någonting som är större än du och vi. Mm. Men du kan ju vara jude utan att tro på Gud. Och därför är det ju inte en religion. Det är bara ett av tillbehören. Och just de judar då som inte tror på Gud, de omskär ändå sina söner. Så därför så menar jag att visst, det finns liksom en religiös aspekt, men det finns också en egentligen mycket starkare kulturell aspekt.
Men det låter som att det inte är förhandlingsbart för dig och många andra judar, just den här saken. Nej. Med omskärelse.
Nej, faktiskt inte. Och det, någonstans så är det också en ganska intressant... Alltså det är intressant när man hittar någonting som är sådär icke-förhandlingsbart i en värld där allt mer eller mindre är förhandlingsbart. Därför att det här visar ju på hur fri, liksom öppensinniga människor är. Kan man stå ut med att jag tycker så här och gör så här med mina barn och ändå tycker att jag i alla andra lägen är en rätt vettig människa? För jag har ju börjat säga det när det dyker upp sådana här debatter, att så här tycker jag om detta och jag hoppas att du kan stå ut med det, för allt annat kan vi nog enas om, men just det här, där kan vi inte enas, utan där då tycker jag så här.
Anna Nachman, du arbetar alltså för den judiska församlingen i Stockholm. Du är chef för begravningsverksamheten.
Ja.
Jag har varit inne en del på hemsidan där och sett vad det står och vad församlingen håller på med. Och det handlar ju mycket om det som är vanliga ingredienser i judiskt liv. Det är nästan som en kursverksamhet, hur man höjer sin judiska kompetens.
Du menar hela hemsidan, alltså ja, allt som finns där. Ja, så här, judiskt liv, judiska... Ja, det står mycket om...
Ja, och du har också varit med på något så kallat heter Limud. Det är en slags judisk lärandekonferens som en gång per år. Du har sagt att du har varit framträdande där och kanske lite samtalsledare och sånt där.
Mm.
Du, rubriken för ett moment där du var med var så här: hur blir man jude, undrar en jude.
Just det.
Ja, och då beskrivs du där som journalist och rabbinessa.
Ja, alltså en rabbinfru. En rabbinessa är ett kul ord.
Okej. Okay. Mm. Det lät inte så där Sverigemodernt så där att du får en titel baserat på vad din man gör för någonting.
Ja, just det, fru doktor. Alltså, jag vet. Men jag tycker jag gillar ju det där. Jag är ju lite konservativ. Jag gillar.
Du lite.
Ja, men det är så där, alltså just rabbin. Alltså det är möjligt att jag inte blir doktor av att vara gift med en doktor.
Doktorinnan som
man för. Ja, doktorinnan som man för, precis. Men jag tror att är man gift med en rabbin, så kan det hända att det sipprar över rätt mycket kunskap och olika tankegångar som rabbinen tampas med. Det är ju lite... En rabbin måste ju... Kan mycket om vad man ska äta och inte äta och när man ska tända och släcka ljus och sådär. Men det handlar ju också om att hjälpa människor. Och det är, där är vi lika, min man och jag. Vi tar hand om folk.
På alla bilder som jag sett av dig så bär du en huvudduk. Och det gör du nu också.
Mm.
Vad är det för någonting?
Det finns en idé om att en gift judisk kvinna ska täcka sitt hår. Därför att håret är det vackraste hon har. Och det spar hon till sin man. Så man kan väl säga att det är som en extra vigselring. Och jag tyckte att det var en kul tanke. De flesta människor, ska jag säga, täcker ju inte håret. Eller så täcker man det med ett diadem eller någonting. Alltså bara en väldigt symbolisk täckning av håret. Men jag tänkte att jag kör fullt ut. Det är, liksom,
det är en del av det ortodoxa hos dig, eller?
Det är en del av det ortodoxa. Det, och det, är väldigt, det blir väldigt tydligt. i alla fall om man är i Israel, att här kommer ett judiskt ortodoxt par, för att hon täcker håret och han har kippa. Men här i Sverige blir det ju mer, där kan jag ju inte läsas av. Jag brukar säga det att jag är inte säker på att jag hade täckt håret på det här sättet.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Om jag hade bott i Israel. För att jag blev ju väldigt snabbt kategoriserad som där går en tråkig religiös tant. Medan här i Sverige så kan man ju inte läsa av mig på samma sätt. Det kan vara vad som helst. Det kan vara en tjej som har en dålig hårdag. Eller, ja, men det kan vara lite hipster. Mm. Så här uppfattas jag på ett annat sätt.
Men det finns ju, alltså, den slöja som många muslimska kvinnor har, den är ju föremål för diskussion. Många anser att det är en symbol för kvinnoförtryck. Mm. Den är också till för att dölja håret, för att det är på något vis oanständigt eller för lockande för män som inte då skulle kunna kontrollera sig. Är din huvudduk också, finns det något slags kvinnoförtryck bakom detta?
Jag skulle säga nej. För att jag tycker väl att kvinnoförtrycket ligger väl mer i att andra människor ska berätta för en kvinna vad hon ska ha och inte ska ha på sig. En kvinna ska kunna klä sig hur hon vill. Med slöja, utan slöja, med jätteurringning eller inte, kortkjol, långkjol, brallor, vad du vill. Det ska ju inte någon annan komma och tycka om. Jag tycker vi borde ha kommit längre.
Vad tycker du om de som menar att det är till exempel små flickor i förskola eller i skola ska inte ha slöja? Det kanske är ett tvång hemifrån, det är en religiös symbol. En del tycker att det är någonting som inte hör hemma hos minderåriga.
Jag skrev faktiskt en text om det där. För kåren, jag skrev en väldigt kort tid skrev jag för kåren, och där fick jag också kicken på grund av en text som jag skrev om det där. Just det här med att folk som flyttar hit från andra ställen på jorden klär på sina flickor mer än vad de kanske behöver. Därför att jag menar någonstans att vi måste förstå de som försöker värna sina barn. Det är ingen jättegrej att man, alltså jag tänker så att om de har en mössa eller om de har en slöja, det kan väl egentligen kvitta lika, de här flickorna. Det är inget jätteproblem. Det hade varit ett större problem om man typ svälte sina barn, eller om man liksom, tillfogade dem smärta eller glömde att borsta tänderna på dem varje dag så att de fick stora hål. Att föräldrar som kommer från andra platser och som inte riktigt har liksom gjort sig helt hemmastadda i Sverige, om de å ena sidan läser om gruppvåldtäkter, festivaler där killar tafsar på tjejer och så vidare, och å andra sidan tänker att min lilla flicka ska ha det bra i Sverige, ja, men då kanske de säger så att du klär på dig ordentligt, för det verkar vara lite, det går vilt till där ute. Så jag har en förståelse. Och sen det är väl aldrig kul att liksom tvingas göra saker som barn. Vare sig det är att klä på sig. Jag hatade polotröjor när jag var liten. Det skulle min mamma alltid ta på mig. Jag höll på att kvävas. Men det går över. Sen får man ju välja själv så småningom. Om man inte får välja själv som barn så får man välja själv så småningom. Och som sagt, föräldrar ska få välja hur de vill uppfostra sina barn så länge barnen inte far illa.
Kvartal är helt och hållet finansierat av vår publik. Vi får stora och små bidrag och det är därför som hela vårt utbud av poddar och insiktsfulla texter är fria att ta emot för alla som vill. Man kan bidra på flera olika sätt och hur det går till framgår på vår hemsida. Tack till dig som stöder Kvartal. Nu fortsätter intervjun med Anna Nachman. Hur ska vi få samhället att hålla samman bättre? Ordet samhälle kommer väl från de orden. Idag är det är inte många som säger så att Sverige har visat framfötterna när det gäller integration. Och bilden av ett splittrat land ser vi allt oftare. Har du några tankar om vad som skulle kunna stärka känslan av att vi alla som bor här kan ha en starkare gemenskap än vi har idag?
Jag tänker så här att när man tänker Sverige så tänker man att det finns en risk att folk är annorlunda. Men om man tänker New York så tänker man ju aldrig så. Man tänker inte, det finns en massa olika... Det finns Chinatown där och så finns det liksom judiska kvarter och så finns det... Utan där är det lite hippt och trevligt att det finns liksom enklaver av olika folk på olika platser. Och att folk också håller sig lite grann inom sin... Ja, där de trivs bäst. Men här i Sverige blir det ett jätteproblem. Utan här vill man vill gärna smeta ut. Så att man har en idé om att om alla gör likadant och firar helger, samma helger och så vidare, då kommer allting bli bra.
Men håller du med om att integrationen har varit dålig i Sverige och att vi har ett problem som vi måste ta hand om?
Ja, absolut. Den har varit och den är dålig. Och det finns ju olika anledningar till det. Jag tänker så här ibland, jag träffar ju människor. Jag får ju följa väldigt mycket livsöden när jag begraver. Och då är det väldigt mycket människor som, du vet, unga kvinnor som kom direkt efter förintelsen och sen som skapade sig ett nytt liv här. De fick ju ingen hjälp. Det var ju knappt så att de fick stanna kvar. Utan man kämpade, alltså man fick ju kämpa mycket. Man fick liksom skaffa sig något jobb, sitta och sy om nätterna och plugga om dagarna. Och till slut så löste man det. Medan nu så tycker jag att det finns en idé om att man först ska man rädda folk. Man ska hjälpa dem framlänges och baklänges. Och det är socialbidrag hit och det är andra bidrag dit. Och alltså det här... Det är också någon form av rasism, tycker jag. Att tycka synd om människor och tro att de inte kommer kunna klara sig själva om de bara kämpar. Och jag tror att vi passiviserar människor genom att först hjälpa dem jättemycket och sen tycka att de inte ska vara kvar. Eller, ja,
är det en av förklaringarna till integrationsproblem, tror du?
Jag tror att det är en av förklaringarna. Att vi har en idé om att alla andra som inte bor i Sverige har det jättedåligt för att de inte bor i Sverige och att alla borde komma hit för här har vi det bra. Det är den första så här, grundtanken som är fel. Därför att jag tror visst, alltså, om du är i ett liksom krigsdrabbat land, det är klart att du inte vill vara där. Men jag tror att vi har en idé här om att alla länder, krig eller ej, har det sämre än vad vi har det här. Och egentligen borde alla flytta till Sverige, för här är det jättebra. Så det är ett problem att tänka så. Och sen är det just det här att man tänker att man måste hjälpa. Hjälpa och hjälpa och hjälpa och hjälpa. Och det är SFI-kurser och det är bidrag och det är konstiga kurser på arbetsförmedling. Men du, man ska rädda folk.
Du och din man och andra judarna hjälper varandra. Det låter på dig som att du tycker att man ska hjälpa varandra i sin grupp, men staten ska inte hjälpa så mycket, för det blir skadligt.
Nej, alltså, det är väl jättebra om staten kan hjälpa, men det blir ju såklart slitningar i ett samhälle om staten väldigt tydligt hjälper vissa men struntar i andra. Och man kanske struntar i då äldre människor som har byggt upp samhället. Man struntar i människor som redan finns här.
I samband med debatten om migration så kommer ju ofta frågor om rasism och främlingsfientlighet in. Och det inkluderar ju också antisemitism och islamofobi. Hur är det med antisemitismen i Sverige? Finns det någon trend som du ser?
Ja, alltså jag tror att nu så har man ju äntligen förstått alltså på regeringsnivå att antisemitismen kommer från liksom olika håll. För 10 år sedan, då trodde man ju på riktigt att det bara var nynazister som kunde vara dumma mot judar, punkt. Men idag så har man... Sen omvärlden började liksom fokusera på Malmö och sådär, så har ju inte vi heller kunnat blunda för att problemen som finns i Malmö handlar väldigt mycket om människor som kommer från Mellanöstern och har fått itutat sig att judar är dåligt. Och så tar man med sig den här idén. Jag vet ju, min man jobbar ju som lärare på en vanlig skola, icke-judisk skola. Han har ju elever som först ryggar tillbaka för att han ska vara deras lärare, för att han har kippa och han uppenbarligen är jude. Och oftast så lugnar de sig sen när de märker att det där är en helt vanlig människa som är lite rolig och snäll och trevlig och vill deras väl.
Men först alltså en liten antisemitisk reflex där.
Ja, ja. Och ibland så tror jag också att de kan gilla honom, men de skulle kanske inte våga berätta hemma att de gillar honom, eller att de ens har en judisk lärare.
Låter ju som din kompis i skolan det där.
Det är väl lite så att man måste tänka på vad ens föräldrar ska tycka och så. Absolut.
Men du bor ju i Stockholm här med din familj. Hur är läget här vad det gäller antisemitism?
Och jag bor ju i en bubbla, så hela Stockholms innerstad är ju... Här är det ju snällt och inte särskilt antisemitiskt. Det är klart att jag har ju varit med om knäppa saker. Och,
vad har du själv varit med om?
Ja, men det var någon gång som jag blev lite paff. Jag åkte buss. Vi har ju 3 barn födda inom 3 år, jag och min man. Och då hade jag liksom, jag vet, 2 ungar i någon så här dubbelvagn och stod på bussen. Och så var det någon tant. Och så stod det liksom en tant bredvid mig med rollator. Och så skulle en annan tant på med rollator. Och då kände jag så här, men om jag flyttar mig lite och då tanten bredvid mig flyttar, så får jag plats med en tant till. Och då var det en gubbe som blev jättesur och liksom var tvungen att säga att... De ska alltid styra dem där och bestämma. Och jag tänkte, fan, jag har inte styrt och bestämt. Jag har bara försökt att hjälpa en tant på bussen. Men vi var så uppenbara, det var, min man var med och i kippa och sådär. Så var uppenbart,
ja,
att vi var en liten judisk familj med liksom 3 små ungar. Och det blev så paff. Och det där var en vanlig gubbe som ändå kunde liksom tänka sig yttra rakt ut att liksom judar styr och ställer. Och sånt kan ju hända. Min man har varit med om att han har blivit så här jagad och folk har försökt dra in honom i en bil och så. Men då är det ofta tyvärr folk som liksom från liksom Mellanöstern som måste skrika på arabiska att judar ska dö. Vi hade någon liten kille på Voi mitt på Södermalm som skrek död åt judarna på arabiska för något tag sedan.
På en sån här elsparkcykel alltså?
Ja.
Han passade på att
skrika det för att han såg att det gick liksom judar på gatan.
Ja, hur känns
och
det?
Det känns så här, man vill ju bara liksom skrek åt honom att han var dum och skulle gå hem typ ungefär. Men vad ska man göra? Jag menar, det har ju inte han. Han har ju inte haft en massa erfarenheter av judar som gör att han vet att judar är dumma i huvudet, uppenbarligen. Men det kommer ju någonstans ifrån.
Det där var väl ett hatbrott som skulle kunna leda till polisingripande åtal?
Ja, han var typ 10 år gammal. Jag kan känna någonstans att... Lite sånt där får man väl tåla, men man ska ju också... Men man blir lite, alltså jag blir ju lite sådär, lite deppig över att ett barn kan skrika sådana saker. Men vad ska jag göra? Jag kan ju inte, han åkte ju snabbt förbi och han stannade ju inte till och ville diskutera direkt. Så det har varit svårt att ens förklara var detta hatbrott hade skett. Och som sagt, alltså, hatbrott eller dumhet, ibland är det ju bara liksom någon som är lite dum.
Anna Nachman, du har medverkat i en bok om kvinnofrågor, som man sa förr. Boken hade titeln F-ordet mot en ny feminism. Och Petra Östergren var redaktör, det här var en antologi. Er feminism är inte riktigt den som vi är vana vid och som de flesta riksdagspartier står bakom, i alla fall inte från Centern och vänsterut. Vad utmärker er feminism?
Det där är en gammal antologi nu. Men det var en kul antologi. Folk var lite fria. Alltså hela idén med vår feminism, som du kallar det, det är väl just att man ska få vara som man vill. Det är liksom en liberal feminism.
Menar du att den mainstream-feminismen, om det finns en sån, inte har det målet? Menar
ja,
du det?
Definitivt. Den försöker ju forma kvinnor till att vara rätt. Och det du då kallar vår feminism vill inte forma kvinnor, utan man får vara som man vill. Man får vara jättesipp eller sexuellt utlevande. Man får vara hemmafru och sitta hemma med ungarna, eller vara en människa som lämnar barnen till lattepappan och går och jobbar. Alltså man ska få göra som man vill. Det är ju det som jag tycker är liksom feminism på riktigt, att få välja själv. Och nej, jag tycker inte att den här, ska vi kalla den för statsfeminismen, går med på det riktigt.
Du sa till mig häromdagen att du tror inte på patriarkatet.
Nej. Nej, men därför att...
Är man riktig feminist då?
Ja, jag tycker definitivt. Jag tror att om man tror på patriarkatet, så är jag lite skeptisk till om man verkligen är feminist. Då är man ju någonting annat. Jag tycker att alltså rent statistiskt är det väl män som har det tuffare här i världen än kvinnor. Det är män som råkar ut för arbetsplatsolyckor, och det är män som har liksom fysiskt tuffare jobb än kvinnor och så vidare, rent generellt. Nej, jag har aldrig förstått vad det är som är så, varför det ska vara synd om kvinnorna. Inte knappt ens historiskt har jag svårt att se vad, alltså om att råka bli tafsad på är det största problemet en människa har, då har man ju inga problem.
Hur bra är det att vara född till kvinna då, om man tittar på alternativet?
Nej, men det är väl jättebra. Alltså det finns ju för- och nackdelar med båda. Nu, vi lever ju en fantastisk tid. Alltså, säg så här, jag hade ju haft det tuffare om jag var kvinna för 200 år sedan. Då, liksom, då dog man i ett barnsäng, och ja, å andra sidan så dog alla andra också. Man fick ju konstiga koppor och så vidare, och så dog man, alla dog. Jag satt och roade mig, jag hade corona här på vinterlovet, och hade tråkigt och satt och fyllde i alla, alltså vi har ju två judiska begravningsplatser på Kungsholmen i Stockholm, som är från slutet av 1700-talet, och de har aldrig blivit registrerade i vår lilla databas. Så då gjorde jag det. Och då satt jag där och liksom insåg att var tredje person som ligger på de begravningsplatserna är ju ett litet barn. Så barndödligheten var ju enorm. Och sen så var det ju väldigt mycket kvinnor som dog i barnsäng. För då var det så här, män som, du vet, hans första fru och sen hans andra fru som tog hand om barnen och så vidare. Det var ju en tuffare tid. Men männen dog ju också. Var de 50-60 år gamla, så var de ju gamla. Och det här är liksom 1800-talet. Så att om man sitter och tittar historiskt på att oj, kvinnor har haft det jättedåligt. Men män hade också det jättedåligt. Alla hade det jättedåligt. Och samma sak idag. Jag tycker att det finns fördelar med att vara man, och det finns fördelar med att vara kvinna. Det är liksom sådär snyggt upplagt. Att det är ganska...
Jo, men du sa till och med till mig, jag tror det var i förrgår på telefon, att vara kvinna är att vara född med ett S i rockärmen.
Ja.
Då ser du inte att det finns fördelar och nackdelar, utan det låter som att det är att...
Ja, men jag tycker, jag är ju kvinna, och jag tycker att jag har dragit högsta vinsten för att jag är kvinna. För jag tror att det är roligare att vara kvinna, det är mer intressant att vara kvinna. Jag kopplar ju det väldigt mycket till att kunna föda barn. Och
det är ett plus alltså?
Det är ett plus, absolut ett plus. Ja.
Är du säker?
Jag är helt säker. Jag har fött 5 barn, det är typ det roligaste jag har gjort. Jag skulle gärna föda 5 till. Nu är jag lite gammal, men man vet aldrig. Man kan liksom haspla ur med ett till. Men en man kan inte föda barn. Och det, jag tycker synd om män. Jag tror inte på penisavund heller. Jag tror tvärtom att det är alltså män, alltså som kvinna, det är mycket mer toppar och dalar och hormoner och ungar och sådär. Men det är mycket mer spännande att vara kvinna än att vara man.
Det svänger lite mer, va?
Det svänger mer. Det gör det.
Du skrev för några år sedan, det var före MeToo, skrev du en text som var en reaktion på att en man tyckte att det skulle vara okej att ge komplimanger till kvinnor för deras utseende om man ser dem på bussen och tycker att de var tjusiga. Och det var inte okej. Då skrev du någonting om nu hittar jag inte det pappret här, men kommer du ihåg vad du skrev där?
Nej, alltså jag, vad var det? Jo, men det här om att vara sedd och att alltså det som är...
Jo, så här är det. Ja. Jag förstår att svenska män inte längre vågar säga ett snällt ord eller hålla ut en hjälpande hand. De har kuvats till att sköta sig själva och skita i andra.
Mm.
Så skrev du.
Så skrev jag. Det här är före MeToo och det här är nästan som en... Det är nästan så att man känner att MeToo är på väg när man läser det där, tänker jag nu. Män är ju jätterädda idag. Inte nog med att de då inte får lov att födas till kvinnor. De ska också liksom pressas ner jag tycker synd om den där killen som skrev det här. Han menar nog allvar. Han skulle vilja säga till någon att shit vad du är snygg. Men han vågar inte. Och efter MeToo blir det ju ännu värre. Jag tycker att folk ska ge varandra komplimanger mycket oftare.
Men en del kvinnor känner ju att de har blivit degraderade till en kropp eller någon tjusig yta.
Det där, alltså då är man ju alltså så här. Det är ju väldigt kort tid i livet som man är det där sexobjektet. Om man ens är det.
Det kan väl vara 20 år i alla fall?
Ja, om man har tur. Och det är väl fantastiskt. För sen kommer det där att försvinna. Det är ett som är säkert. Det håller inte hela livet.
Du har tagit emot komplimanger antar jag. Och helhjärtat tacka för
ja,
det.
Ja, absolut. Absolut, det är ju jättefint. Det är väl bättre det än att inte säga någonting. Det är bättre att se varandra än att inte se varandra. Eller att låtsas att man inte ser varandra.
Och i den där texten som du skrev för SVT Opinion som fanns på den tiden så skriver du, det är en person som, jag behöver inte namnge henne här där, men att som hon beväpnar sig när hon hör att hon har fina ögon skulle förr klassas som ren paranoia. Idag kallas det feminism.
Oh, det där var, fan, jag är rätt bra. jag minns, jag har ingen, alltså ibland så läser jag gamla texter och tänker, shit, var det där jag? Ja. Kan jag skriva sådär? Wow. Ja, nej, men jag skriver under på det definitivt.
Anna E. Nachman, 21 juni 2015. Det är du.
Det är jag. Ja. Nej, men det är väl så. Hur kan man bli upprörd? Alltså, om någon... Alltså, jag tror vi måste titta lite mer på avsikt. Om någon säger någonting till dig med avsikt att göra dig ledsen, då kan jag förstå att du blev ledsen. Men om någon säger någonting till dig med avsikt att göra dig glad, hur kan du då bli ledsen? Då är du ju paranoia. Han menar nog egentligen att... Vad menar han? Han menar att han vill ligga med dig. Jag såg något klipp när... Har du sett det där klippet när Serge Gainsbourg... Och Whitney Houston, hon är jätteung och snygg. Han är gammal och inte lika snygg. Sitter i någon så här fransk tv-soffa och han säger på franska att hon är fantastiskt vacker och att han vill ligga med henne. Och då försöker den här...
Hon blir sitter, chockad va? Eller ser
nej, men hon blir lite... För hon vet inte vad han säger. Hon ser bara glad ut. Och så försöker ju den här tv... killen där så sitter emellan och försöker säga då att ja, men han tycker att du är snygg, men då blir ju Serge Gainsbourg förbannad och säger no, I want to fuck you. Vad fan, vad spelar det för roll, han vill ligga med henne, men det är ju inte farligt att någon vill ligga med dig. Det är ju farligt om folk liksom våldtar varandra i mörkret, absolut, men att vilja ligga med någon är ju inte Det är ingenting att bli ledsen över. Sen snart vill ingen ligga med dig. Då är det ett problem. Så jag tycker att man ska ta saker lite mer med en klackspark. Nu pratar man antisemitism där inne också. Det är samma sak. Om en unge skriker liksom död åt judarna på arabiska. Ja, då gjorde han väl det då. Då kan man gå och fundera på om man kanske ska ha en bättre utbildning i skolan. Eller låta folk träffa en jude då och då. Men att liksom springa och skrika hatbrott i parti och minut, jag vet inte. Och det är samma sak med det här liksom. Om någon säger att du har vackra ögon, men ta det, bli glad. Om någon säger att du har en snygg häck, det är också bra. Det är väl inte dåligt. Om någon säger att du har en ful häck, men där kan jag tycka, håll käften. Det är inte... Ska man säga något så ska man ju säga något snällt. Snygg häck, snällt. Funkar, det är okej. Och vad säger man, kvinna eller man? Jag tycker det var fantastiskt om en man hade kunnat säga till en annan man att ja, snyggt vad det nu än är, vilken kroppsdel man nu... Jag sa till en tjej för en vecka sedan att hon hade vackra händer. Hon blev överlycklig. Hon hade jättevackra händer. Och så sa hon så här, ja men vad konstigt, för jag pratade i fikarummet om det. Vi pratade om vilken kroppsdel vi tycker bäst om hos oss själva. Och då sa jag händerna. Och då blev hon ju helt överlycklig för att jag sa till henne att hon har vackra händer. Men det får man säkert inte säga heller nu för tiden. Jag kände mig lite som en så här läskig människa som har tittat på någon annan och så här kommenterat. Men jag gillar att kommentera. Folk och annat.
I samma text som du skrev om det här med komplimanger så skriver du att i de flesta andra länder än Sverige bekräftar människor varandra. Och det hör till hyfs och god ton att hälsa när man stiger in i en hiss eller ett väntrum. Mm. Man säger hej och hej då till chauffören varje gång man kliver på och av bussen. Mm. Det är ganska långt ifrån den svenska konventionen.
Ja.
Men du skriver huvudtaget här om att vi är i det offentliga rummet i Sverige så är vi duktiga på att ignorera varandra. Och vi blir också själva ignorerade.
Ja.
Hänger det här ihop med synen på äldre som du också har varit engagerad i, eller är det två olika saker?
Nej, jag tror det hänger ihop. Absolut. Det här osynliggörandet av människor. Och egentligen, alltså jag tror det finns, jag tror i den liksom svenska folksjälen, där det bor ju någon där längst in som har massor med känslor som bara vill ut. Men sen är konventionen så stark att man ska liksom sitta ner och vara tyst och hålla alla känslor inom sig. Jag tror inte att det är så nyttigt. Jag märker det också på begravningar, när det kommer väldigt mycket då icke-judiska gäster eller anhöriga som har liksom kommit långt bort från judendomen. Och de är så välklädda och snygga och tysta och ingen gråter och alla bara, de sitter och håller ihop på ett sätt som jag tänker att herregud, man kan inte bara slappna av, bli ledsen, bli arg på mamma för att hon har dött. Sitt inte och fundera på så mycket hur det uppfattas av andra. Jag önskar att man bara kunde, du vet.
Men om du menar att det här är ett drag som finns i majoritetskulturen, är ett ord som jag har svårt för helt talat, men jag kände att det...
Ja, men
passade
det,
nu.
Det,
Vad är kärnan i det i så fall? Om du menar att det är någon slags djupfrysning eller någon oförmåga att se andra människor och visa att man har sett dem?
Alltså, jag vet inte hur länge det här... För jag tycker att det har blivit värre. Alltså jag tycker nog att man förr hälsade mer på varandra så där, fast man inte kände varandra i, liksom, ute i samhället. Men nu är man ju en kuf om man hälsar i väntrummet. Så det är någonting som pågår här. Det är något som stelnar i rummet.
Vad har skapat detta, och finns det en utväg om vi förstår varför? Om du är fler som tycker att det här är inte särskilt lyckat.
Ja, du, vad är det som har skapat detta? Jag vet inte. Det finns ju en rädsla. Det kan ju också vara så att alltså, vårt samhälle har förändrats. Det kommer ju människor utifrån med nya idéer och nya sätt att vara och nya sätt att hälsa och så vidare. Och då den som redan är på plats, den förskrämda svensken, blir liksom ännu mer förskrämd och vågar inte titta, vågar inte hälsa och så vidare. Det kan finnas någonting där, att samhället förändras. Och de som liksom redan har varit här länge, blir lite rädda. Det finns något så här skrämt uttryck i det här. Och så är det de som, alltså de som har varit här längst, det är ändå de som bestämmer. Och då bestämmer de att nu hälsar vi inte. Eller ja, vi tar ju hand, men ingenting annat.
Anna Nachman, vi ska avrunda här strax. Men jag sa ju i början så här att frågan om det kan vara okej att ha vissa fördomar om en folkgrupp, till exempel judar. Det finns förresten 20 000 judar anses det i Sverige ungefär. En ganska liten grupp, men som det talas mycket om. Kan det vara okej att ha fördomar om de är positiva?
Ja och nej, ska jag säga. Alltså positiva fördomar är ju inte
lika... För
jag vet
många som har det om judar, ja, nämligen.
Ja, absolut.
Alltså, väldigt många Nobelpris och väldigt många intellektuella personer som ofta är intressanta och går sina egna vägar och så vidare. Karismatiska.
Smartare, rikare, roligare.
Jag kan berätta vad min mor till exempel, som hon sa så här till mig om dagen, att ja, de är ju så duktiga för det mesta, judarna. Jag tror aldrig jag har träffat en korkad jude.
Nej, men det är för att, det är för att hon inte har känt så många. Det finns så otroligt korkade judar också.
Okay. Men vad säger hon om den fördomen?
Jo, men den är väl, alltså, det är ju bättre att det är åt det hållet. Om man nu får välja någonting så skulle jag önska att det var liksom positiva fördomar.
Eller är det över Trump det också?
Det är ju en slags rasism också på något sätt. Alltså en idé om att någon, alltså idén att den andra är bättre är ju liksom sprungen och liksom samma frö som idén om att den andra är sämre. Man måste ju någonstans, om man ska komma till rätta med, om vi nu ska vara vänner allihop som bor på den här jorden, så måste vi förstå att den andra är ju alltid som du. Du vet, det som är botten i dig är botten och så vidare. Och det... Förstår man det, ja, men då har man kommit riktigt långt. Att den andra är ju du. Med sina, du vet, med gott och ont i sig. Men såklart, bättre att folk tror för gott om en än att de tror för ont om en. Hellre din mamma än liksom en nazist som tycker att alla judar är äckel.
Du har i stort sett lämnat medievärlden och den offentliga arenan på senare år. Saknar du det där?
Jag kan sakna det ibland. Men så mitt jobb tar ju väldigt mycket tid. Det är ju, folk dör ju dygnet runt. Och jag hjälper dem dygnet runt utom på Shabbat då. Då får man vänta lite. Så det här jobbet tar mycket tid. Och sen är det också ett jobb som passar mig bra, därför att vi förlägger extremt sällan begravningar på kvällen, vilket innebär att då kan jag ju vara med min familj. Jag har ju tre små barn som jag vill vara med. Och en tonåring och en utflugen. Så det passar mig. Men jag älskar ju att skriva. Jag älskar ju att tänka högt. Så att ja, det... Jag kan sakna det. Jag kan absolut sakna och synas och finnas och liksom kasta lite intressanta tankar och få någon respons tillbaka.
Och allra sist, vad är meningen med livet?
Att leva det. För att jag tror, alltså ju mer jag jobbar med döden, desto mindre förstår jag både döden och livet. Jag tänkte nog någonstans att när jag tog det här jobbet att jag skulle förstå livet och döden bättre. Jag förstår nog mindre och mindre. Jag kan inte svara på någonting om vad som, du vet, händer i dödsögonblicket eller efter döden. Jag vet ju bara vad som pågår innan. Och det är också något väldigt judiskt att eftersom vi med bestämdhet vet att livet är det livet som är här nu, det finns. Vad som händer sen, det har vi ingen aning om. Och då måste man ju leva det livet, vara i livet och se till att ha det bra. Och gärna se till att andra har det bra också, därför att mitt liv blir ju bättre om jag ser till att folk omkring mig har det bättre. Och då pratar jag om både judar och icke-judar och alla människor som jag möter. Det blir väldigt mycket trevligare om vi är snälla mot varandra. Och det betyder inte att vi inte ska liksom tjafsa lite och gnabbas och vända ut och in på våra tankar. Men man ska vara snäll mot folk. Och ta hand om dem om de behöver lite hjälp. Men inte för mycket. Gud hjälper den som hjälper sig själv.
Anna Nachman, ansvarig för begravningsverksamheten i Judiska församlingen. Tack för att du var med i fredagsintervju.
Tack så mycket.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ja?
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.